Och om ni har biblar igen så får ni slå upp Efesierbrevet kapitlet. Det här blir, jag läser kapitel 1, vers 15 och 16, men jag ska predika från vers 16. Så vi tittar lite noga på den här versen. Men jag läser Efesierbrevet 1 och 15 till 16. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Och vi tittade på vers 15 förra gången, men jag tror det var över en månad sedan vi var tillsammans i Efesierbrevet. Men vi ska titta på vers 16, ta vad det där handlar om, som står där, och så ska vi se hur det knyter an till hela, så vi får lite repetition också. Det är bra att få lite repetition efter en tid och få en överblick av det som vi har sett på här i kapitlet. Frälsningen är ett Guds verk. Det är Gud som frälser en människa, och det är Gud som fortsätter att verka i den som han har frälst från tidernas begynnelse. Och redan innan dess så är frälsningen någonting som Gud har påbörjat. Det är Guds verk ända från förfluten evighet till förfluten tidsålder, till nutid, till framtid och till framtida evighet. Det är Gud som verkar. Frälsningen är Guds verk, och Gud fortsätter att verka i oss. Det är inte något som människor åstadkommer. Det är inte något som människor lyckas verka fram eller framarbeta, att de frälser sig själva, lyckas själva frälsa sig själva, utan det är helt och hållet Guds verk. Och Gud har all tack och all ära för våran frälsning. Det är Gud vi ska tacka, ingen människa förutom gudamänniskan Jesus Kristus, som vi ska tacka för våran frälsning. Och inte bara för våran egen frälsning, inte bara våra själviska i att tacka Gud för att vi själva är frälsta, utan också tacka Gud för att han har frälst andra. Han har frälst andra i församlingen. Och här tackar Paulus Gud. Han säger att han upphör inte att tacka. I vers 15 ser vi att han sa därför. Vers 15 börjar med ordet, eller orden, därför, eller på grund av detta. Och sen fortsätter han och beskriver vad Gud har gjort i dem. Och sen säger han i vers 16, därför, på grund av detta som jag ovan har talat om, tackar jag Gud. Både i vers 15, även i vers 3 till 14, det som Gud har gjort i frälsningen. Han har förutbestämt dem innan jordens grund blev lagd. Sonen har utlöst dem. Anden har tillämpat frälsningen, försoningen på dem, så att de har kommit i tro och hoppas på Jesus Kristus. Och hela Efesierbrevet har den här strukturen. Först vad Gud har gjort, som börjar i kapitel 1. Vad Gud har gjort, vad Gud gör. Han har frälst dem, och sen fortsätter andra delen från kapitel 3, vers 13, till Guds fortsatta verk, inklusive alla uppmaningar som Paulus ger till Efesierna längre fram. Så är det Guds fortsatta verk i dem i helgelsen som Gud har gjort i det förflutna i församlingen Efesierna och frälst dem. Han har gjort sitt verk i det förflutna och han fortsätter att verka nu och framtiden och i evigheten. Och vi ser den här strukturen här i mindre skala i kapitel 1. Det är som en fraktal konstruktion i Bibeln och i breven och i hur de är mindre och mindre. En fraktal är som man ser i naturen till exempel. Det är saker i stor skala. Går man in på mindre skala så ser man samma strukturer. Det är bara samma strukturer som upprepar sig i större och större skala. Så om man tar till exempel ett träd så är det en stam och så är det mindre grenar som sticker ut ur trädet. Och från de grenarna så är de som små träd som också har sina små kvistar som sticker ut. Det är som fraktaler, det är ett stort träd men grenarna är som mindre träd som sticker ut i stammen. Man ser samma struktur överallt i naturen. I löven på träden ser man de små nerverna som sticker ut, blir mindre och mindre. Man ser det i broccoli, man ser det i människors handlingar, i samhället, familjen, samhället, landet, världen. Det är som att hela mänskligheten handlar som en sammansatt människa. Om man ser på det stora hela, så man kan se på aktiediagram hur samma saker händer i varje diagram, så händer samma mönster, samma saker. Och det är människor som när de köper och säljer saker som åstadkommer de här mönstren. Man ser det i allting som sker. Och det här visar att det finns en programmerare bakom allting som är Gud. Det är Gud som har programmerat allting. Och man kan programmera i datorn så att den skapar sån här fraktalmönster. Och man kan göra fin konst. Och vi har till exempel James White som samlar på slipsar som har sån här fraktalmönster på sig. Så detta visar att det finns en programmering bakom. Det finns en Gud bakom som har programmerat allting. Att alla de här sakerna sker efter de här mönstren. Och man ser samma sak i Bibeln. Vilket visar att det finns en som har inspirerat Bibeln bakom. Och vi ser den här strukturen. Så vi ser strukturen i Efesierbrevet som den stora strukturen är vad Gud har gjort. Också vad Gud fortsätter att göra. Men även i delen om vad Gud har gjort så är det också en del av vad Gud har gjort. Och vad Gud fortsätter att göra. Så att det som Paulus gör här, han har berättat vad Gud har gjort, han har frälst församlingen, han har utvalt dem, han har återlöst dem, han har frälst dem. Han har gjort detta och nu går han över till att be för dem och be för vad Gud ska fortsätta göra hos Efeserna i församlingen. Vi ser den här strukturen i det här brevet, vi ser strukturen i hela Bibeln som gör samma sak. Samma mönster upprepar sig. Man ser de här mönstren i varje bibelbok. Men här alltså ska vi se. Längre fram ska vi se på bönen, den faktiska bönen i verserna 17-19 som han ber för Efeserna. Men här ska vi se på tacksägelsen som Paulus ger. Så från här ser vi tacksägelsebönen och vi ser Paulus som föredöme och gott exempel som visar oss vikten av att alltid tacka Gud och oavbrutet be och tacka Gud för andra kristna. Paulus börjar, han säger: jag upphör inte att tacka. Eller som Svenska Folkbibeln 2015 har skrivit: jag kan inte sluta tacka. Det är lite mer känslomässigt översatt, men fångar ändå känslan som är i kapitlet här. Den här känslan av glädje och tacksamhet över vad Gud har gjort. Men bokstavligen säger han: jag upphör inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina förböner. Det är under förbönerna för församlingen är platsen där Paulus tackar Gud. Det är inte som att han bara går runt och tackar Gud hela tiden och inte säger andra saker också eller gör andra saker också. Men när han ber så ber han alltid för efeserna och slutar inte att tacka för dem. Han upphör inte att tacka för dem. Han ber och tackar alltid för efeserna, för det Gud gjort hos dem. Det är också Gud som han tackar. Det är Gud är den som han ber till när han ber. Det är inte så att han tackar församlingen: jag tackar er för att ni tog emot evangeliet och blev frälsta. Som vissa översätt som nya levande bibeln översätter det till. När det står att Gud har utvalt er till att bli frälsta, så står det: ni har tackat ja till Guds erbjudande om att bli frälsta. Men det är inte vad texten eller bibeln eller grundtexten eller någon som helst korrekt tolkning vill föreslå, utan det är inte de kristna som ska tackas för att de var så vänliga att ta emot evangeliet och bli frälsta, låta Gud frälsa dem. Nej, det är Gud som ska tackas för att han har frälst människorna, för att han har frälst de som är i församlingen. Det är Gud som han ber till. Och igen, vad tackar han för frälsningen förstås. Och vi ser i vers 15, det är där han börjar säga: därför, när jag har hört om den tro som finns bland er, kommer ihåg, vi tittade på det förra gången i grundtexten. Det står inte: jag har sett eran tro som ni har åstadkommit. Jag har sett eran tro på att ni tror på Jesus. Nej, han säger: jag har sett den tro som finns hos er. Den tro som finns hos er i Herren Jesus Kristus. Och där är det alltså som att det inte är tron som de själva har, som de själva skapat, som de själva åstadkommit, utan det är en tro som har kommit till dem, som finns hos dem och som de har i och genom Herren Jesus Kristus. Det är inte att de var så vänliga att vara tro att kanske finns Gud, att tro på Jesus, att kanske finns Jesus. Jag tror att han kanske finns. Nej, där de har fått inte en kanske tro utan en övertygelse, en fast övertygelse, en fast förtröstan i genom Jesus om att han är 100% mäktig att frälsa dem, att hans blod som han utgöt på korset är det fullkomliga priset som blidkar Guds vrede, som förlåter deras synder, som ger dem rättfärdighet och evigt liv. Det är en fast övertygelse om detta som de har, inte av sig själva. Det är inget som en människa i sig själv kan åstadkomma eller frammana. Det är en gåva från Gud som har kommit till dem genom Herren Jesus Kristus. Så detta har Paulus hört om, säger han. Och därför tackar jag Gud för att Gud har gett er denna tro på Jesus, denna frälsning. Vi kan jämföra också med Kolosserbrevet 1 och 3 där det är samma sak. Samma sak. De här sakerna upprepar sig över hela Bibeln. Paulus skriver där till kolosserna: vi tackar Gud, Fader till vår Herre Jesus Kristus, alltid oupphörligen då vi ber för er, eftersom vi har hört om ert förtroende i Herren Jesus Kristus, er tro i Herren Jesus Kristus och den kärlek som ni har till alla de heliga. Också samma sak som står här i Efesierbrevet 15. Och han tillägger också: på grund av hoppet som lagts undan åt er i himlarna, som ni hörde om i förväg i sanningens ord, i glädjebudet. Det är precis samma innehåll som är här i första kapitlet i Efesierbrevet. Paulus talar om hur de har hört evangeliet, sanningens ord, kommit till att förtrösta på Herren Jesus. De har fått hoppet som Paulus också ber om längre fram här i kapitlet, i versen. Vers 18, så att ni, han ber för att deras ögon ska öppnas så att de förstår vilket hopp som de kallats till, eller hans kallelses hopp. Det är detta Paulus tackar Gud för att han har gett denna tro som han har hört om. Gud har gett dem denna tro. Paulus har hört om deras tro, deras förtroende i Kristus. Och därför tackar han Gud, för det är en gåva från Gud som Gud har gett. Han säger samma sak i Kolosserbrevet: eran tro i Herren Jesus och eran kärlek till alla de heliga, Guds fortsatta verk i dem. Gud har fortsatt att verka. Han har inte bara gett dem tron och frälst dem och sen har de fortsatt leva i synd eller fortsatt leva som de vill. Eller Gud har inte bara frälst dem och sen lämnat dem vind för våg. Han har gett dem också kärlek till andra kristna, alla de heliga. Och även det tackar Paulus Gud för. Inte för att jag tackar er för att ni är så kärleksfulla mot varandra och så snälla mot varandra och vänliga och behandlar varandra med kärlek. Nej, jag tackar Gud för att ni älskar varandra också. För att han har sant frälst er, vilket visats i att ni har levt. Ni har fortsatt att leva det livet som visar sann frälsning. Så all tack går till Gud, både i det förflutna, den förflutna evigheten, den förflutna frälsningsögonblicket där de blir frälsta och fortsätter till kärleken som Gud har tack för, helgelsen som Gud har tack för och det framtida förhärligandet som Gud har tack för, som Gud verkar i församlingen genom Jesus Kristus. Han tackar dem för Guds den treeniges verk i frälsningen, det han talat om i 3 och 14, hur Gud Fadern, vers 3-14, först hur Gud Fadern före jordens grund blev lagd har utvalt dem i Kristus för att tas upp, adopteras som hans barn, komma till tro på honom. Han tackar Fadern för den frälsningen han gjort, den del av frälsningen som han har gjort i att utvälja dem. Han tackar Gud, Sonen, Jesus Kristus, för att ha utlöst dem i sitt blod. I honom har ni utlöselsen, syndernas förlåtelse genom hans blod. Han tackar Gud, sonen, för att han har frälst dem. Och han tackar den helige ande som har gett dem sig själv som sitt sigill på dem. Han har förseglat deras frälsning. Han har tillämpat sonens återlösningsverk på dem. Så att de kom till tro, så att de blev födda på nytt, fick en ny natur, fick hans ande i sig, kom till tro på evangeliet, satte sitt hopp till Jesus, blev frälsta och fick den inneboende anden i sig, som är ett sigill och som är en pant eller en handpenning på arvet som de garanterade att få när det kommer i framtiden. Frälsningen är helt fullbordad, utförd, färdig och garanterad för hans folk, för Guds utvalda folk, för församlingen. Och detta ingår också i det som Paulus här i vers 16 tackar Gud för. Han har frälst dem till 100%. Han har satt sin ande i dem så att de kommer till tro, förtröstar på Jesus och fortsätter leva i helgelse och har kärlek till de andra i församlingen, alla de heliga. Och även så noterar vi att vid varje verk av Gud, Fadern, Sonen och den helige ande, så upprepar Paulus den här frasen att Gud har gjort detta till hans äras lovpris. Han upprepar detta i varje stycke. Detta har han gjort till sin äras lovpris. Vilket är ett annat ord för att säga att detta har han gjort för att vi ska tacka honom för det som han har gjort. Vi ska alltså tacka Gud. Det här är gåvor ifrån Gud som Gud ger av nåd alena, till 100% av nåd. Inte för att människan har presterat fram det, inte för att du eller jag har gjort någonting bättre än någon annan som har gjort att vi förtjänar att få de här gåvorna av Gud. Det är inte en lön för en god prestation, när det är en oförtjänt gåva av nåd. Och trots allt det vi gjort som talar emot oss, som talar och argumenterar emot att Gud skulle ge oss de här gåvorna, allt vi gjort, vi har syndat mot honom, vi har gjort oss förtjänta raka motsatsen av hans gåvor, vi har gjort oss förtjänta av fördömelse och förbannelse för evigt under hans vrede. Allt det vi gjort, allt det människor gjort, har talat emot att Gud skulle skänka någon god nådegåva till dem. Men det är det som också visar hur stor Guds nåd är. Och att det är till 100% Gud som har tacken och äran för hela frälsningen. Det är inte något som människor har verkat fram eller presterat. Vi läser i Romarbrevet 9 och 10-16 om hur lite det är något som en människa har presterat. Att det inte alls, att Gud har sett in i framtiden och sett vem som skulle göra det goda och belöna dem utifrån det. Nej. Vi läser i Romarbrevet 9 och 10-16. Inte bara detta, utan också Rebecka, när hon blivit havande, av ett samlag med Isak, vår fader. Innan de fötts, när de inte fötts än, de inte gjort något gott eller dåligt än, för att Guds föresats enligt utväljandet skulle förbli, alltså Guds beslut att välja vem han vill, står fast och inte beror på människors handlingar, utan på han, Gud, som kallar. Innan de fötts, gjort något gott eller ont, så sades det till henne, till Rebecka, att den större ska slava för den mindre. Så som det står, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Så vad ska vi säga? Finns orättvisa hos Gud? Det får inte hända. Han talade ju till Mose, jag ska förbarma mig över vem jag än förbarmar mig över. Jag ska ha medlidande med vem jag än har medlidande med. Så alltså, det är inte av den människan, den villige, den människans vilja, eller människans springande, eller prestationer, eller försök, utan helt av Gud, den förbarmande Gud som förbarmar sig. Det beror helt på Guds bestämmelse, innan de ens fötts. Beror inte på människors prestationer eller människors bragder eller dygder eller godheter som de inte har. Det beror helt hållet på Guds bestämmelse, och därför är det helt och hållet Gud som ska tackas för frälsningen, för det han gjort. Paulus säger här, tillbaka i Efesier brevet 1:16, han säger också att han, jag nämner er, eller jag gör omnämnande om er i mina böner. Han nämner församlingen i Efesus, och säkert inte bara att han nämner Gud, jag ber för församlingen i Efesus, utan han nämner dem, varje individ, vid namn. Och som vi också varit inne på, så är det okänt om detta är en församling som, eller att det är ett rundbrev han skickat runt, men hur det än är, så har han har en lista med namnen på församlingens medlemmar. Han vet vad de heter och nämner dem i sina böner. Han ber för, inte bara för församlingen som en stor namnlös, ansiktslös skara, och tackar Gud för dem, utan han nämner varje individ och tackar Gud för att han har frälst den individen. Han säger säkert inte bara namnen, jag tackar dig för Epafras och Lukas och Olof och vad de nu heter där i Efesos. Och sen inget mer. Säkert så nämner han individen och tackar. Jag tackar dig för Eutychus, för att du har utvalt honom till att bli frälst, att du har återlöst honom, att du har satt din ande som sigill på honom, att han har tron i Herren Jesus, han har kärlek till alla de heliga. Och så går han vidare. Så kan det vara att han gör så. Vi ser här tacksägelsebönen, som är en typ av bön. Det finns många olika typer av böner. Vi ska se längre fram här. Förbön. Bön för andra. Det finns akronymen ACTS, ACTS på engelska, som inte lyckas gå att översätta till svenska. Men adoration, confession, thanksgiving, supplication, och tillsammans så bildar de acts, som är apostlagärningarna på engelska. Det går inte att göra så på svenska, men bön av tillbedjan eller beundran eller dyrkan av Gud, bön av bekännelse, syndabekännelse, bekännelse av sin egen synd och så tacksägelse som vi talar om här. Och supplication, förbön eller begärbön. Bön om att få någonting, en supplik, en begär, en bön om att få någonting. Det finns också flera olika typer av böner som vi ser i psalmerna, till exempel som klagobön, lyfter upp sin klagan till Gud, varför sker det här onda mot mig, eller varför låter du den ogudaktige leva och förtrycka mig, och bön av att bekänna Gud, hans karaktär, också en typ av bön. Så jag sysslar inte helt och hållet med ACTS, acts, bön, eller utövar inte det som en ramsa. Men det visar att det finns olika typer av bön att be till Gud med. Tacksägelsebön är förstås att man ber, när man ber till Gud så tackar man Gud för hans godhet, för vad som helst som han har gett. Och Paulus här, han under sina förböner eller stunder av tillbedjan tackar han Gud. Han använder uttrycket epiproseuche, som att han säger på mina bönestunder eller under det att jag har tider av eller stunder av tillbedjan och förbön. Ordet proseuche på grekiska kan betyda både tillbedjan eller förbön, men översätts på svenska oftast bara som bön. Det finns många olika ord faktiskt i grekiska Nya testamentet för bön, men tyvärr i svenska översättningarna så står det oftast bara bön, eller så står det åkallan eller något sånt, men som inte riktigt fångar vad det verkligen är som den här texten, vilken typ av bön som verkligen den här texten talar om. Men här är det under hans böner, alltså hans förböner, proseuche, så ber han för dem, som sagt, och ber, tackar för dem. Och fortsätter i vers 17, ber för att vår Herre Jesu Kristi Gud, ärans fader, ska ge er vishet och uppenbarelsens ande i hans insikt, då ert hjärtas ögon upplyst, till att ni vet vad hans kallelses hopp är, vad hans arvs äras rikedom är bland de heliga, och vad hans krafts överträffande storhet är för oss som förtröstar enligt hans styrkas maktsverksamhet. Så här ber han för dem. Och vi kommer återkomma till bön längre fram också i Efesierbrevet, för det är mycket bön. Ett stycke som är en lång bön och en lång ursäkt för en bön, alltså en anledning att be igen. I 6 och 18 så där han talar om Guds vapenrustning, ta på er Guds vapnen rustning, så avslutar han sen i vers 18 och säger, när ni tar på er den här Guds vapenrustningen, gör detta under ständig åkallan och bön, och be alltid i anden. Vilket betonar att bönen är det vapnet, vapenrustningen, det starkaste vapnet. Och så fortsätter han, vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Så han säger, gör detta under ständig åkallan och bön, och be alltid i anden, och vaka och håll ut i bön för alla de heliga, uppmanar han församlingen till, för det är vad han själv också har gjort här i början av kapitel 1, eller i kapitel 1. Han har gjort också detta. Han ber alltid, ständigt, håller ut i bönen för alla de heliga. Han håller ut i bönen för Efesierna och tackar Gud för dem och ber för att Gud ska fortsätta i dem. Ser hur aposteln är en riktig bönemänniska som ägnar tid åt att be för individer i församlingen, be för enstaka människor. Han var inte en viktig människa, en viktigare människa än att han inte skulle bry sig för Guds individuella folk, för individer. Han var inte en stor och högtravande person som satt på höga hästar och inte gick ner till folket och inte barn för dem och inte brydde sig om dem. Nej, han spenderade mycket tid åt att be. Tänk alla församlingar som han skriver till i Nya Testamentet. Alla människor som han nämner, individer som han nämner. Tänk vad många timmar om dagen han skulle lägga på att nämna varje församling, varje individ i församlingen och tacka för dem och be för dem. Och hela Bibeln är full av människor som ber och tackar Gud. Saltaren, de minns vad Gud har gjort, nämner vad Gud har gjort och tackar Gud för det som Paulus gör här. Saltaren är full av det, Psalm 26:7. För att höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under. Psalm 69:31. Jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse. Filipperbrevet 4:6 säger Paulus igen: låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Kolosserbrevet 2:7. Låt det rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Kolosserbrevet 4:2. Var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse. 1 Timoteus 2:1. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Därför att Gud tillhör äran och tacksägelsen för allting, för allt det han gör, för alla hans väldiga gärningar. Som i Saltaren där de minns och nämner alla Guds väldiga gärningar och under som han har gjort för folket. I Egyptens uttåg, när de var i Egypten, vad han gjorde för fäderna. De nämner allt detta och tackar Gud för det. För att Gud tillhör äran för precis allt detta. De nämner hans under. Och det största undret är förstås det som vi läser om här i Efesierbrevet. Det är en människas frälsning. Av alla de mäktiga naturfenomen som Gud åstadkommer, stora underverk med eldpelare och moln och rök och spektakulära mirakel, helanden, stordåd, så är det största undret som Gud utför frälsningen av en individuell människa. För när Gud gör mirakel i naturen så är det en natur, eller när han skapar världen, han skapar världen ur intet. När han gör saker i naturen så är det helt enkelt för att han är allsmäktig och kan göra precis vad han vill med sin skapelse. Men det största av allt detta, det är när Gud tar en människa som inte är neutral, eller som är obefintlig, utan som är raka motsatsen mot hans helighet. Död i sin synd, ond, smutsig, fördärvad, förruttnad, förstörd, besudlad och usel. Han tar den här människan och hennes stenhjärta och förvandlar henne till en ny skapelse. Föder henne på nytt från att vara död i sina synder. Tar bort stenhjärtat. Skapar i dem ett hjärta av kött. Ett hjärta av sten som var hårt emot honom, som hatade honom, var i uppror mot honom, som levde för sin synd, för sitt ego, för sig själv. Förvandlar det till ett hjärta av kött som bultar av kärlek till honom. Det som förut hatade honom, nu älskar honom och vill leva, inte för synden och för sig själv, utan för honom. För Gud själv. Detta är det största undret. Och det är självklart att inte en människa, lika lite som en människa, kan utföra riktiga mirakler i naturen. Hur skulle en människa kunna utföra det här miraklet i sin egen fördärvade natur utan att ens vilja göra det? Nej, det är Gud helt och hållet. Gud och ingen annan. Och det är därför helt och hållet Gud som har äran och tacksägelsen och priset för detta. Och detta är av alla de mäktiga undren och försyns godhetshandlingar Gud gör mot oss varje dag, så är den största och viktigaste saken att tacka Gud för, det är frälsningen, vår egen frälsning och andras frälsning. Så psalm 95:2. Vi som församlingen, låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång. Psalm 104. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Psalm 147:7. Sjung till Herren med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa. Jesaja 51:3. Ja, Herren tröstar Sion. Han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden. Dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras därinne. Tacksägelse och lovsångsljud. Församlingen ska tacka Gud för varandra, för andra församlingar. Paulus ber för alla församlingar över världen som vi sett. Han ber för den lokala församlingen i Efesos. Du och jag ska följa apostelns exempel. Det här borde ägga upp oss, väcka oss en vilja att som honom be. Och inte bara tacka Gud för, tack Gud för att jag är frälst, för våran egen frälsning, utan tacka Gud för våra syskon, för dina syskon. När ni ber, tackar ni Gud för de andra i församlingen? Jag tror säkert att vi ber för varandra ibland som individer, men tackar vi också för varandra? Tackar vi Gud för att han har frälst Don, Johanna, Julia, Sara, Fredrik, Joel, Johanna, Sandra? Tackar vi Gud och de som är där ute? Har ni tider av bön. Och tackar varandra för varandra. Och en motfråga. Är du en person som andra tackar Gud för? Kan du tänka dig att någon tackar Gud för dig? Det är detta som är definitionen av att leva för Guds ära. Det är att man lever på ett sätt så att andra ser hur du lever och inte tackar dig och berömmer dig för det, för att du är så god, utan tackar Gud för det. Jag kan nog säga att vi tackar Gud för er. Jag nämner er i mina böner och tackar Gud för er. Så där är svaret på er fråga. Finns det någon som tackar Gud för er? Så är det svaret. Men Jesus säger, låt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar inte er utan er fader i himlen. Tackar Gud för er fader i himlen. Tackar Gud för era goda gärningar. Kanske det är någon som lyssnar via nätet och inte har någon församling och inte alls tänker, vem tackar Gud för mig? Vem vet att jag finns ens? Vem ber för mig? Jag har ingen kristen gemenskap. Jag har inga kristna vänner. Jag har ingen församling. Du ser här ditt behov av att hitta en sund församling där ni kan tillsammans tacka Gud för varandra och be för varandra. Men de som är förlorade, de som inte känner Gud, ingen tackar Gud. Titta ut över världen, hur det ser ut i världen, så finns det ingen som tackar Gud. Bland den ateistiska världen eller andra religioner där de tackar sina egna gudar. Ingen tackar Gud, men alla klagar på Gud. De säger, varför händer den här ondskan i världen? Varför låter Gud detta onda hända? Och så klagar de och så förnekar de och säger, Gud måste inte finnas när det finns så mycket ondska i världen. Men Romarbrevet 1:21 säger just detta. Fastän de kände till Gud, de vet att Gud finns, så prisade de honom inte som Gud eller tackade honom. Istället klagar de på saker som människor har gjort och åstadkommit, synden, och skyller på Gud för det. Och när det händer något bra i deras liv, vem är det då som tackar Gud för det? Tackar de Gud för det bra som händer i deras liv när de klagar på och beskyller Gud när det händer dåliga saker i deras liv? Nej, knappast. Om du inte tror, du har hört ordet här om frälsning genom Jesu blod, genom korset, genom att Gud frälser en individ. Hör du till den här skaran av människor som är frälsta eller som är utvalda, som kommer att komma till tro när de hör evangeliet? I så fall är det som Apostlagärningarna 13 och 48 där det står, när hedningarna hörde detta evangeliet blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Är du en av dessa som är bestämda till evigt liv? I så fall kommer det vara så när du hör ordet, när du hör detta ord, att du kommer att komma till tro nu. Du ska komma till tro. Omvända dig från din synd. Förtrösta på Jesus som dog i syndares ställe för att frälsa till 100% syndare som inte förtjänat det. Omvänd dig, förtrösta på honom och prisa honom med tacksägelse för vad han har gjort. För att frälsningen är av nåd genom tron, inte genom gärningar. Det finns inget som jag eller du eller någon annan människa kan berömma sig av. Det är helt och hållet av Guds nåd. Låt oss alla ha den här just nu, se och uppskatta och tacka Gud för han har frälst oss. Han har frälst våra syskon. Tacka Gud för detta. För hans stora nåd genom Jesus Kristus. Så, det är alltså helt Guds verk. Frälsningen är helt av Guds verk. Det är Gud som har tacken och äran och priset för det genom alla evigheter, nu och i församlingen i evighet. Amen. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig och nu när vi hört, vi har läst ditt ord här, vad det står, så kan vi bara göra som det står och tacka dig. Gud, tacka dig för mina syskon som är här i tron, i församlingen. Jag tackar dig för att du har gett dem tron i Herren Jesus, kärlek till alla de heliga. Att du har frälst dem. Du har fört dem in i din utlösta skara i församlingen. Och Gud, du som har verkat, vi tackar dig för det och vi tackar dig också för ditt fortsatta verk, att du trofast kommer att fortsätta ditt verk i dem, i församlingen, och ber också för det, Gud. Fortsätt ge dem en uppenbarelsens och insiktens ande så de får en rätt kunskap om dig. Vi växer i tron och kärleken till varandra så att vi överflödar i tacksägelse till dig. Vi ber detta i Jesu namn. Amen.